Amen. Varsågoda och sitt. Jag är övertygad om att vi alla har gjort det någon gång. Vi har alla gjort det någon gång. Vi har gått runt och så har vi plötsligt upptäckt att det är någonting som skaver i skon. Har du varit med om det? Ja. Alla har varit med om det. Annars åker ni för mycket bil, ska jag bara säga. Alla har vi varit med om det. Det hände mig här om dagen och jag tycker alltid det är så fascinerande hur någonting som är så litet kan göra så ont ibland. Och ännu mer fascinerande hur det hittade in liksom. Ja. Det bästa är förstås att stanna upp när man är ute och promenerar och ta av sig skon och tömma den på det där som skaver, eller hur? En del av oss, vi är lite envisa av oss. Så vi fortsätter gå och låtsas om som inget har hänt. Och det fortsätter skava. Jag gjorde så häromdagen. Tänkte att jag går lite till. Och så fortsätter det göra ont. Och till slut så blir man nästan irriterad. Men det är svårt att tömma skon när vi går, eller hur? Jag ska inte försöka nu. Och jag tycker inte du ska testa heller. Jag tror faktiskt inte det lyckas. Men ju längre vi fortsätter gå med det där som skaver och som gör ont, desto längre vi går, desto större är risken att det som skaver också blir till sår på foten. Dagens predikan, den har fått titeln att vi förlåter varandra. Vi förlåter varandra. Jonas, skulle jag kunna få fjärrkontrollen där nere? Och nu undrar du antagligen, vad i hela friden har det här med att ha grus i dojorna? Tack, vad har det med saken att göra? Men faktum är att det här med förlåtelse faktiskt har vissa likheter med att ha grus i skorna. Därför att många av oss, vi möter det här i våra liv. Behovet av att förlåta. Alltså det där någon annan människa säger eller gör emot oss. Som till en början kanske skaver eller gör lite ont, är lite obehagligt. Och risken är att vi ibland går alldeles för länge med den där stenen i skon. Och till slut så gör det riktigt ont. Irritationen är ett faktum. Vi är sura på dåligt humör. Och så fortsätter vi gå istället för att stanna upp där vi är i livet. För att göra oss av med det som gör ont och skaver och irriterar. En del av oss är snabba med att stanna upp och tömma skon. Men jag skulle säga att allt för många av oss dröjer för länge. Ibland handlar det om stolthet. Ja, men jag fortsätter gå lite till. Eller att vi inte vet hur vi ska göra. Ja, men hur ska man balansera det när det kanske är regn på marken och står där liksom och tömma ena skon? Hur gör man det mitt i vintern, kanske när snön är där? Ibland så vet vi inte hur vi ska förlåta. Men det tar inte bort det faktum att vi behöver göra det i våra liv. Och allt för ofta, tyvärr måste jag säga, så ser jag tecken på, både risker och tecken på det i mitt eget liv, men också i många människor som jag möter, att det har gått så lång tid med den där stenen som skaver. Så att det som började med irritation har övergått till att bli bitterhet. En del älskar att gå runt med massa småsten i skorna. Därför att det ger någonting att lite klaga över. Det ger någonting till mig att identifiera mig med. Det är minsann synd om mig. Jag har varit med om så mycket så du vet inte. Den här predikan handlar om att du och jag behöver stanna. Ta av oss skon och tömma det som skaver och som gör ont, som irriterar. För dig som är här för första gången eller som inte har varit med oss de senaste veckorna, nu tycker du det här är en jättekonstig inledning på en predikan. Men vi talar nu under några veckor om vad vi vill ska känneteckna oss som kyrka. Det har handlat om att vi vill vara en kyrka som uppmuntrar varandra. Att vi tror varandra om gott, att vi uppmuntrar varandra att hela tiden växa närmare Gud. Att ta nya steg i relation till honom. Att vi uppmuntrar varandra på olika områden i livet. För två veckor sedan handlade det om att vi gillar varandra även trots våra olikheter. Och förra veckan så handlade det om generositet. Att vi är och vill leva generösa liv gentemot varandra. Och apropå generositet så finns det väldigt mycket som handlar om förlåtelse eller som är sammanlänkat med förlåtelse när vi talar om generositet. För att förlåta någon, det är ju verkligen ett uttryck för att vara generös. Jag skulle säga att de kanske två tydligaste kännetecknen på en människa som är, och nu inte bara säger sig vara en kristen, det är att man vill leva utifrån det som är liksom Guds tilltal i ens liv. Alltså att man vill lyda Gud. Det är det ena. Att man läser Bibeln, att man lyssnar in vad säger Gud, det är det första. Det andra, att man hela tiden strävar efter att formas till att bli lik Jesus. Är du med på det? Jag tänker är liksom de två grundläggande sakerna. Vi kan kalla oss kristna. Det är en sak att vara namnkristna. Men att verkligen vara kristen i sitt hjärta och leva ute, det handlar om att läsa Bibeln och att lyda Jesus i det han uppmanar oss till. Och att hela tiden sträva efter att formas till att bli lik honom. Och då kommer förlåtelse in i bilden, vänner. För jag hoppas att du ska upptäcka här nu om en stund att vi kan inte tala om oss själva och beskriva oss själva eller presentera oss själva som att jag är en kristen. För att i nästa ögonblick gå runt och bära på oförlåtelse mot människor. Alltså det är två saker som inte går ihop. Det funkar inte. Det är inte kompatibelt eller vad du nu än vill kalla det för. Vi kan inte vara kristen och samtidigt gå runt med oförlåtelse i livet. Och det här hoppas jag att du ska få se alldeles strax i bibeltexterna vi ska läsa idag. Vi lämnas inte med något alternativ på den här punkten, vänner. Det är det som är lite jobbigt. Alltså, ska vi ta Jesus på allvar så finns det inga alternativ här. Nu kommer jag inte tala idag om vad förlåtelse, alltså att det till exempel inte handlar om att glömma, för det är inte samma sak. Att förlåta innebär inte alltid att vi glömmer det som har skett, även om en del av oss har välsignats med dåligt minne och gör det naturligt. Utan det handlar om idag, det handlar om att förlåtelse är grunden för våran tro som Jesus visar oss på korset. Och det är lika självklart om vi kallar oss och vill leva som kristna. Om du tror att det här är något som jag hittar på nu så måste jag göra det besviken. Det här är inte Henriks dåliga teologi. Det här är Kristus fullkomliga teologi. Han talar om det på tre stycken ställen i evangelierna när vi läser om hans undervisning. Och ett av de exemplen hittar vi i Matteus, det 18 kapitlet. Matteus evangeliets 18 kapitel. Och här finns det flera välkända versar. Alltså, fantastiskt kapitel. Jesus får frågan vem som är den största, och Jesus han vänder på hela frågan och säger att det handlar om den som behöver bli som den minsta, som barnet. Eller när ditt öga förleder dig, ta ut ditt öga. Alltså tillåt inte att förledas, utan gör vad du kan för att motverka det. Och sen ger Jesus oss instruktioner för hur vi som kristna ska hantera konflikter med varandra. Läs gärna det, jag tror det börjar i vers 15 och framåt. Läs det när du kommer hem. Det är den kristna teologins konflikthanteringsmodell, skulle vi kunna kalla den för. Och så kommer vi nu till den text som vi ska läsa idag. Och här berättas det om att Petrus, ni vet Petrus som var en av de där lärjungarna som alltid tog ett steg fram, som alltid var liksom först på banan, som var den första att bekänna Jesus som Kristus och som Herre. Petrus som ville gå på vattnet då, ja ni vet. Här läser vi om hur han ställer en fråga till Jesus. Och den där frågan i vers 21. Det handlar om hur många gånger man måste förlåta sin bror eller syster som har syndat. Och nu ska vi komma ihåg att det här kanske verkar som en helt orelevant, irrelevant fråga för dig och mig. Hallå, varför är det viktigt? Hur många gånger? Då ska vi komma ihåg att för Petrus som hade en bakgrund inom den judiska tron så fanns det enligt Talmud, den judiska lärans ena stora böcker, så talades det om att en sann jude skulle förlåta en annan människa inte mindre än 3 gånger om han eller hon hade syndat. Det var bara problemet att om du skulle vara den där brodern eller systern som hade syndat 3 gånger och sen gjorde bort dig en 4:e gång, så lärde den judiska traditionen och lär än idag att då finns det ingen förlåtelse. Och det var det här Petrus liksom hade med sig i bagaget när han frågar Jesus: hur många gånger ska jag förlåta en bror eller syster som gör fel emot mig? Och så tänker jag så här, undrar om Petrus lite slog sig för bröstet här nu och tyckte att ja, jag går all in, jag dubblar och lägger till 1, så jag tar 7 gånger. 7 gånger borde väl räcka i alla fall. Om de judiska lärarna säger 3 gånger, så jag dubblar det och så lägger jag till 1. Jesus, stämmer det? Är det 7 gånger jag ska förlåta? Och så läser vi om hur Jesus svarar så här: inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Är det någon som är riktigt bra på 7:ans tabell i multiplikation? 7 gånger 7 är 49, och så lägger vi till en nolla, 490 gånger. Är det det Jesus säger? Är det det han säger, att vi ska förlåta en människa 490 gånger? Petrus, du kan förlåta 490 gånger, men sen nästa gång 491 gånger, ingen förlåtelse? Nej. För en judisk person så var siffran 7 symbolen för det som är fullkomligt. Så när Jesus säger det här med att du ska förlåta 7 gånger 70 gånger, så handlar det om att han liksom, han maximerar. Här finns det liksom inte utrymme för någonting annat än det som är fullkomligt. Du ska inte bara förlåta 3 eller 7 gånger, du ska förlåta oändligt antal gånger. Det som är fullkomligt, talet 7. Så det handlar inte om att du och jag förlåter 490 gånger. Och den viktiga poängen här är att förlåtelse handlar inte om kvantitet utan om kvalitet. Nu kanske det låter lite konstigt, vadå kvalitet? Ja, men förlåtelse handlar inte om hur många gånger jag har förlåtit, för då skulle det vara ute med flera av oss. Jag är i ständigt behov av förlåtelse av Charlotta. Det är inte det det handlar om. Det handlar om kvaliteten. Jag hittar inget bättre ord. Det handlar om det som ligger där bakom. Inte hur många gånger, utan att det sker med mitt hjärta. Att det sker uppriktigt och ärligt. Och det är det som är Jesus poäng. Petrus, han kanske kände sig extra generös när han föreslog 7 gånger. Liksom. Han kanske tyckte att kanon, nu tar jag i lite extra här. Men Jesus säger att det inte är det handlar om. Petrus, det handlar om ditt hjärta. Inte hur många gånger du har förlåtit, utan att du gör det av ditt hjärta. Därför att Gud har förlåtit dig. En del människor möter vi som tar det här bokstavligt. De går runt och kanske inom loppet av en dag så har de sagt förlåt 490 gånger. Därför att man har hamnat i något läge där man säger förlåt till allting möjligt. Men inte det här syftar till. Det handlar om att du och jag förlåter i djupet av vårt hjärta därför att Kristus har förlåtit oss. Och för att stryka under det här så använder sig Jesus som en liknelse. Och den ska vi läsa nu. Så har du Bibeln med dig, så leta upp Matteus kapitel 18, vers 23. Och där står det så här. Matteus kapitel 18, vers 23 och framåt. Därför är himmelriket likt en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 dinarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sade: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medkännare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Puff. Jag vill läsa den sista versen en gång till. Här går Jesus ur liknelsen och så säger han följande sanning till oss: så skall också min himmelske fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. I Jesus liknelse berättas det då alltså om en tjänare som kommer till kungen. Och så står det att han är skyldig honom, ja vad står det nu då, 10 000 talenter. Kanske inte låter så jättemycket. 10 000 talenter, vad är det? En talent motsvarade 6 000 dagslöner. 6 000 dagslöner. Och om vi skulle räkna om det där i vad en människa kan tänka tjäna på en livstid, så skulle du och jag, om vi jobbar på att vi är 65, få ihop på sin höjd alla max 2 talenter. Här tar Jesus i för att vi liksom inte ska missa hans poäng. Så det är därför han gör en hyperbol när han tar i och försöker visa att den här mannen, han var skyldig så mycket mer än vad som var möjligt att ens betala tillbaka. 60 miljoner dagslöner liksom. Det var mannens skuld inför kungen. Men hur kommer det sig egentligen ens att den där mannen får för sig att falla ner på sina knän inför kungen och säga: ha tålamod med mig, ge mig bara lite tid så ska jag, så lovar jag att betala tillbaks allt. Begrep han inte hur mycket han faktiskt var skyldig? Det skulle ta honom 200 000 år att betala tillbaks, och han faller ner på knä. Det är ju humor liksom. Faller ner på knä och säger: ha lite tålamod med mig, jag ska betala tillbaks allt sammans. Det var före sms-lånens tid, så det här hade ju tagit honom en evighet. Och så läser vi den följande versen att kungen förbarmade sig över honom. Och det här är en nyckel i hela texten. Kungen förbarmar sig över mannen och efterskänker hela skulden. Stryker hela skulden. Men berättelsen slutade ju inte där. Mannen lämnar kungen, han kommer ut och så möter han en medtjänare som är skyldig 100 dagslöner. Han tar strypgrepp på honom. Han kräver att få tillbaks skulden. Det är som att han drabbas av någon slags tillfällig, gigantisk, alltså obeskrivlig minnesförlust. Liksom. Han missar precis vad det var som hände. Där han precis träffat kungen som har befriat honom från det där, den där stora, enorma, oändliga skulden. Han vänder på klacken, han går ut. Och så möter han någon som är skyldig honom en sportstyvel liksom. Han hotar med och han gör det. Han kastar den här vännen i fängelse. Och så här tänker jag att det kan vara med förlåtelse ibland också. När du och jag väljer att inte förlåta någon annan så vill vi gärna kasta dem i fängelse. Det intressanta i hela Jesu liknelse är att hur skulle den där mannen som var skyldig 100 dinar kunna betala tillbaka dem när han satt i fängelse? När han inte kunde jobba? Alltså, att inte förlåta blir ju liksom ett enda stort problem. Det leder inte till någonting gott för någon. Det finns oerhört mycket som man ska kunna säga, alltså oerhört mycket mer att säga om den här liknelsen, men jag skulle vilja skicka med två stycken saker. Och för det första, tjänaren i Jesu liknelse var skyldig en enorm, en oändlig summa pengar. Och på samma sätt så är det med dig och mig. På samma sätt är det med dig och mig. Och nu säger jag inte att vi är skyldiga kung Carl Gustav pengar i oändliga mått. Men Bibeln är tydlig med att vi människor inför Gud är skyldiga. Därför att våran synd har ställt till det. Synden i våra liv gör att vi bär på en oändlig skuld till Gud. Och på samma sätt som det är med tjänaren i den här liknelsen, så är det inte möjligt för dig och mig att på egen hand betala tillbaka det. Det är inte möjligt. Du och jag, vi kan inte göra någonting för att ställa den där skulden till rätta. Vi kan falla ner inför Gud och be honom att han ska förbarma sig över oss. Det kan vi göra. Men vi kan på intet sätt tro att vi kan förtjäna eller ställa allting till rätta på egen hand. Och ibland tänker jag att vi kanske är lite som den där tjänaren. Som verkar liksom sakna insikt om hur illa ställt det var. Som inte riktigt har begripit hur stor skulden är i Guds ögon. Jag vet att det här inte är poppis att tala om kanske. Men i Guds perspektiv så bär du och jag på en stor skuld orsakad av synden. En oändlig skuld. Men det bästa av allt, det är att det stannar inte där. Det bästa av allt, det är att när vi kommer till helig Gud, faller ner inför honom och säger: Herre, förbarma dig över mig. Så vet vi att han är trofast och förlåter oss. Och raderar hela skulden. Visst är det fantastiskt. Alltså det stannar inte med att vi har en stor skuld, punkt slut, och sen var det ingenting mer. Utan det fantastiska är att Gud förlåter oss allt och gör oss fria från vår skuld. På grund av vad kung Jesus har gjort, på grund av hans godhet, att han gick upp på korset och dog för dig och mig, så är det möjligt för oss att få förlåtelse, att få den där skulden avskriven och raderad, efterskänkt. Och precis som i liknelsen så finns det, som jag sa, ingenting som vi kan göra för att förtjäna detta. Utan det handlar om Guds godhet och nåd. Problemet tror jag bara är att vi ibland gör som den här tjänaren, att vi drabbas av tidernas största minnesförlust liksom. Så glömmer vi bort Guds perspektiv på allt detta. För i ena stunden så möter vi Jesus som sätter oss fria. Vi möter honom i nattvarden. Vi möter honom i bönen. Vi möter honom i bibelläsningen. Och så känner vi tacksamhet över vad han har gjort i våra liv. Bara för att vända på klacken. Och så möter vi en medmänniska, en syster eller bror. Och så vägrar vi att förlåta honom eller henne. Och så drabbas vi av den där minnesförlusten. Glömmer bort liksom hur stor vår skuld i Guds ögon är. Som inte är någonting i jämförelse med vad den där människan har gjort emot oss. Är ni med mig? För det andra. Vi förlåter därför att Gud har förlåtit oss. Det är liksom vår motivation och vår drivkraft. Och det är det här som är det tuffa och utmanande i hela den här liknelsen som Jesus berättade och som vi läste alldeles nyss. Alltså att slutklämmen är ju faktiskt följande. Att om vi inte förlåter våran broder eller syster så kan vi inte heller räkna med att få ta emot Guds förlåtelse. Och jag är jätteledsen. Det hade kanske varit bekvämt om det hade stått på ett annat sätt. Men nu gör det inte det. Alltså, let's face it. Det är detta Jesus säger i sin undervisning. Om vi inte förlåter våran broder eller syster så kommer inte Gud heller att förlåta oss. Lägg märke till vad det står i vers 32 där i liknelsen. Hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medkännare liksom jag förbarmade mig över dig? Alltså drivkraften, det som gör att vi vill förlåta varandra är ju att vi har mött förlåtelse i Gud. Vad var det Jesus lärde oss att be? Vi ska be den bönen i slutet på gudstjänsten när vi firar nattvard idag. Vad är det han lär oss att be? Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Eller i en nyare översättning. Förlåt oss våra skulder liksom vi har, vadå? Jo, förlåtit den som står i skuld till oss. Alltså det vi gör när vi ber den bönen, det är, Herre, precis på samma sätt som du har sett mig förlåta min syster eller bror i församlingen, på samma sätt ber att du ska förlåta mig. Och då tycker jag att resonemanget blir väldigt tydligt, eller hur? För att om du och jag går runt och vägrar förlåta, håller fast vid det där, kanske till och med har blivit bittra på grund av någonting som har hänt. Alltså Gud ser förbi allt det där. Han ser in i våra hjärtan och våra liv. Han vet. Och det är därför detta blir så utmanande för oss. Ta med dig det. In i den bön som vi ska be när vi ska fira nattvard sen. Herre, förlåt mig på samma sätt som jag har förlåtit min man, min kollega, pastorn i församlingen, han eller hon, den som jag bor granne med eller vem den nu än är. Förlåt mig på samma sätt som jag har förlåtit dem. En del läser Jesus ord men vägrar att leva ut dem. Så är det. Och ska jag vara ärlig så möter jag här ganska ofta. Människor som kanske 5, 10, 15 år senare fortfarande går runt med besvikelse och sorg och bitterhet i hjärtat över någonting som har hänt. Och nu kanske du tänker, ja Henrik, du har ingen aning om vad jag har varit med om. Nej, det har jag inte. Men Jesus vet. Och med hans hjälp så får du kraft att förlåta. I Lukas kapitel 6, vers 37 så säger han ungefär samma sak som vi läste här i vers 35 innan. Förlåt så blir ni förlåtna. Alltså vi lämnas inte med något alternativ, vänner. Vill vi ta emot Guds förlåtelse så måste vi själva leva i förlåtelse. That's it. Varför är det viktigt? Varför är det viktigt att vi förlåter? Jo, om vi backar tillbaka till liknelsen så är ju risken annars att du och jag hamnar i ett fängelse. En del av er har redan hört mig citera det här tidigare som skrivet av Louis Smeads. Som skriver så här. Att förlåta, det är att sätta en fånge fri. Bara för att slutligen upptäcka att fången var du. Jag tror det här är så sant. Så många ibland oss går runt med oförlåtelse. I våra hjärtan. Och så är det det som håller oss fångna. Så är det det som håller oss tillbaks. Så är det det som föder bitterhet och besvikelse i våra liv. Så tragiskt. Men det Jesus säger det är att när vi lever i förlåtelse så Förlåtelsen är liksom som nyckeln i den där celldörren som öppnar upp för frihet. Och det är det Jesus vill att vi ska få upptäcka. Och det är det han vill att vi ska leva ut i våran församling. Så vill du, det här är precis som det vi har talat om under de senaste veckorna. Om du vill uppleva förlåtelse i ditt eget liv så är det ju liksom lagen om sådd och skörd som gäller även här. Vill du uppleva förlåtelse, börja med att ge förlåtelse. Jag skulle säga att få saker dödar andlighet som just oförlåtelse. Så jag skulle verkligen uppmuntra dig och uppmana dig, vi ska alldeles strax avsluta nu, att fundera på om det finns någon i ditt liv som du behöver förlåta. Om den personen inte finns i livet längre så finns det själavårdare, det finns förebedjare som gärna ber tillsammans med dig så att du får komma till ett avslut. Om det handlar om någon nu levande person så låt oss hjälpas åt och hitta vägar för att komma till rätta med det där. Att du kan tömma din sko och bli av med det som skaver eller som kanske har skapat sår i ditt liv. Därför att förlåtelsen, den är liksom evangeliets grundton. Det är liksom det som är vår utgångspunkt, det är det vi bygger detta på. Vi skulle kunna ha det bästa kyrkfikat. Vi skulle kunna ha de häftigaste aktiviteterna och verksamheterna. Vi skulle kunna ha den bästa lovsången. Vi skulle kunna ha de fräschaste lokalerna. Men inget av det är värt någonting om inte vi som kyrka, som är en del av försoningens och förlåtelsens bransch, också visar på det i våra liv. Så låt oss inte lura oss själva att vi bygger vårt eget rike, vi bygger fina grejer, om vi inte har grunden på plats. Och jag tror Gud vill göra någonting speciellt i vår församling på det här området. Jag tror det. Gud har inte gett dig och mig uppgiften att gå runt och döma människor. Men han har gett oss uppgiften som i texten som vi läser idag. Uppdraget att förlåta. Så låt det vara vårt kännetecken som kyrka. För någon vecka sedan så talade jag ju om att vi skulle vara en samling som uppmuntrar varandra. Vi såg närmare på Barnabas. Och jag berättade att jag höll på att göra en civil olydnadsgrej och ändra namn på kyrkan tillfälligt den dagen med ett lakan här ute. Så när ni hade kommit hit så hade det stått Barnabaskyrkan. Nu gjorde jag ju inte det. Idag skulle jag kunna satt upp ett lakan där det hade stått Stefanos. Ni vet, den första martyren i den kristna tron. Han var diakon i den första kyrkan i Jerusalem. Han vittnade om Gud med passion, med iver. Och så fick han betala med sitt eget liv. Och det sista han säger, de sista orden som kommer över hans läppar i den stund när han förlorar sitt liv, det är: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Snacka om förlåtelse. Så låt oss inte bara vara en Barnabas kyrka som uppmuntrar varandra, utan låt oss också vara en Stefanos kyrka. Som är en kyrka som är känd för att här lever vi i förlåtelse med varandra och andra. Låt oss vara en församling som är med och befriar andra människor från deras fängelsehålor. Som hjälper människor ut i den frihet som vi tror är möjlig. Och nu ska jag avsluta, och när jag gör det så vill jag också rikta mig till dig som kanske finns här. Som ännu inte har sagt ditt ja till kung Jesus. Redan idag så kan du bjuda in honom i ditt liv. Om det så är för första gången. När Jesus dör på korset så drog han ett streck över din skuld. Du kanske går runt och tyngs av minnen eller erfarenheter som förstör och som solkar ner ditt liv. Men Bibeln berättar för oss att när vi vänder oss till Gud så kan vi få uppleva fullkomlig frihet och befria sig från all skuld. De allra första kapitlen i den här boken så talas det om att människan lever i paradiset tillsammans med Gud. Det var fullkomligt, det var gott. Och så kommer synden in i bilden och förstör, bryter ner och skadar. blockera vägen till Gud. Men så sker det underbara att Gud sände sin son för att dö på korset för allas våran skull. Och för att vi ska få uppleva förlåtelse. För att vi ska få uppleva befrielse ifrån skuld. Och det är möjligt för dig redan idag.